Då är ni varmt välkomna till ytterligare en föreläsning i kursen om kristendom på A-nivån. Och den här gången ska vi ta oss an ett av en fråga som kanske är lite mer teologisk till sin karaktär. Och vad menar jag med det? Ja, det är egentligen en fråga om hur man ska se på Gud och relationen mellan Gud och människa kanske. Vi tar då alltså inte ställning till vilka faktorer som har drivit fram kristendomen eller några sådana här saker som är mer av sociologisk karaktär, mer handfast så att säga, utan nu så försöker vi att följa den brottning som människor alltid har när de försöker att bygga upp en slags sammanhållen världsbild. Att förstå olika saker. Alltså man har ju en del föreställningar om Gud och om sig själv. Och sen så upptäcker man ibland att de ställer till problem. De som funkar riktigt bra, alltså en uppfattning som man starkt omhuldar, skapar kanske problem på ett annat plan. Och det är en uppfattning som man också tycker är fullt rimlig. Och de här motsägelserna som tro ofta innehåller är sånt som teologer eller religionsfilosofer ofta arbetar med. Och jag kommer då alltså givetvis inte ta ställning till om de här resonemangen är sanna eller falska, utan jag ska ändå som religionsvetare försöka sätta in dem i en slags kontext och dra ut lite linjer för att göra det lite lättare för när ni arbetar med de här frågorna under kursen. Och det är egentligen frågan om människans rättfärdiggörelse, framförallt utifrån ett lutherskt perspektiv. Som vi har varit inne på i arbetet med den historiske Jesus, så menar åtminstone jag att det inte var förlåtelse för synder som stod på Jesus agenda när han vandrade på jorden år 26-27 kanske, något senare. Jag tror att det var år 26 och 27 som vi ser skildrat i evangelietexterna. Men det här är en omdebatterad fråga. Utan att jag har ju tänkt mig att de här texterna handlar mer om ekonomisk skuld och avskrivningslagarna enligt den hebreiska bibeln, den mosaiska lagen. På det sättet inte alls mindre religiöst än om vi hade talat om synd, utan någonting som griper in i det absolut heligaste, Guds vilja, som man har anledning att tro Jesus tänkte var grunden för den mosaiska lagen, liksom det var för de flesta judar vid den tiden för den delen. Men det blir ganska snart en glidning från det konkreta landsbygdsperspektivet till en mera förandligad eller psykologiserad eller vad vi vill kalla det, uppfattning av vad de här sakerna ska betyda. Vi kan till exempel se att de tidigare varianterna av saligprisningarna som vi möter i Bergspredikan. Saliga är ni som är fattiga, för ni ska bli tröstade. Saliga ni som hungrar, ni ska bli mättade. Så småningom så ser vi att senare utvecklingar av de här orden går mot en mera abstrakt form. Saliga ni som är fattiga i anden till exempel, istället för fattiga. Så när budskapen plockas in i nya kontexter så fylls de också med annan innebörd. Och för Paulus så är det inte alls det här ekonomiska avskrivandet av skulder som är viktigt, utan istället den här kampen om hur ska han kunna få ett evigt liv. Alltså om lagen inte leder till evigt liv, utan det finns alltid en diskrepans mellan det man skulle vilja och det man gör, som vi har om i radioprogrammen som kommer bli kopplade till den här föreläsningen, så måste något annat till. Och Paulus tänkte sig då att, att det var tron eller förtröstan är ett mycket bättre ord på Jesus Kristus. Här har vi alltså en ganska drastisk utveckling från det mer konkreta perspektivet runt Jesus och hans anhängare i Galileen, skulle jag vilja säga. Det finns många som skulle säga att jag kanske inte har rätt när det gäller de här avskrivningarna. Jag har i och för sig inte träffat någon forskare som inte tycker att det är en fullt plausibel uppfattning. Jag har till och med fått för mig förvånande mycket, mycket medhåll när det gäller det här. Trots att det är en väldigt en lite ovanligare uppfattning. Men oavsett detta så är de flesta eniga om att det sker en drastisk förändring från den historiska Jesus till Paulus. Om vi ska tala om någon som vore grundare till kristendomen, så skulle det snarast vara Paulus. Och det här är också en sanning i modifikation, måste vi säga. Men det är den riktning som Paulus teologi ligger till grund för väldigt många riktningar av kristendom. Och en del av dem passade så småningom in i imperiebygget. Och det är de som småningom också fortsätter att finnas då i katolsk, ortodox och protestantisk kristendom. Vi måste inom parentes sagt vara medvetna om att den här bilden som Paulus målar upp av Jesus som dör på korset som ett slags soningsoffer, att köpa oss fria från skulder och synd, det är inte en starkt dominerande tolkning inom kristendomen de första århundradena. Jag kan hänvisa till den gamla biskopen Gustav av Len, som i sin bok Kristus Victor från 1930, tror jag att det är, en världsberömd svensk teologisk skrift, tittar på olika motiv som finns när det gäller vad Jesus skulle ha gjort, när man, eller kristologin. Vi får kanske skilja på Jesus som gick på jorden och den Kristus som folk så småningom uppfattade honom som. Och där visar biskop Aulén mycket övertygande på att det snarare är dramat, det kampen mot de kosmiska, de destruktiva krafterna i världen som man uppfattar som centralt inom många delar av kristendomslandskapet, många av kristendomarna de första århundradena. Den här att Jesus är ett försoningsoffer är en uppfattning som så småningom blir mycket framträdande, men det dramatiska segrande motivet är väl så starkt i början. Så när vi säger, och som de gör väldigt ofta i de här programmen, ibland så kommer till exempel Mattias Martinsson och säger att det finns många varianter av kristendomar som har tänkt på andra sätt och sådär. Och där vidgar han begreppet. Men väldigt ofta så talar man om kristendomen i singularis på ett väldigt ohistoriskt sätt egentligen då. Men låt vara, nu tar vi och köper den här varianten av kristendom à la Paulus. Och där blir alltså frågan om rättfärdiggörelsen av tro central. Man blir friköpt. Man får, någonting blir återställt genom Jesus död och uppståndelse. Det här leder sedan till funderingar kring om människan då kan bidra med någonting själv för att bli räddad. Och det skulle man väl tycka var en rätt okontroversiell fråga. Men det blir den inte, eftersom man då talar om hur man måste kunna bli frälst av nåd. Alltså det är inte den egna prestationen, inte de gärningar som man tidigare föreställde sig att man, till exempel att judendomen då kan målas upp som en gärningarnas religion. Medan egentligen skillnaderna mellan judendom och kristendom var mycket ringa på många punkter även här. Kristendomarna hade flera varianter där gärningarna var mycket centrala. Även efter levnaden av den judiska lagen var central för en hel del judiska grupper under de första århundradena. Medan andra gick starkt på den här nådestanken. Bland judarna så fanns det alltså en stor, liksom det finns mycket sträng lagåtlydnad, lag efterföljd, krav på sådan lag efterlevelse. Bland kristna riktningar så finns det också de som säger att lagen är helt borta. Så finns det de som går mellanvägar, och så är det även bland de andra varianterna av judendomen. Där man till exempel säger att visst ska jag älska Gud av hela mitt hjärta, av hela mitt förstånd och med hela min kraft. Det är, ska vi se, femte Mosebokens femte kapitel, vers 6 tror jag. Alltså det här med att vara helhjärtad inför relationen med Gud, göra allting. Det är ett uttrycket är shema på hebreiska, som man gärna ska be varje morgon. Att älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd, av hela sin kraft. Där är det som vi skulle tycka väldigt stor laglydnad. Ett stort krav. Vi bångnar, vi knäjar under det här oerhörda oket av en omöjlig förväntan på oss. För vem skulle kunna klara att leva upp till detta? Och då karikerar man lätt under senare århundraden judendomen som den obarmhärtiga, den, ska vi säga, lagiska, den byråkratiska, den religion som bara är egentligen juridisk. Medan vi har många judiska lärde som vid Jesus tid och vid Paulus tid och sådär säger att ja visst är det så att du ska älska din Gud av hela ditt hjärta, av hela din kraft och sådär. Men om du har gått uppsåt och ändå misslyckas, så kommer Gud att räkna dig till godo det du inte själv har kunnat prestera. Så att här har vi också en stark nådesteologi inom judendomen. Och på det sättet så blir det inte så väldigt stor skillnad. Vi kan nog säga som en religionsteoretiker, Jonathan C. Smith, har sagt att man kan nog se, när vi jämför religioner, så kan vi se att mycket av positioneringen blir till de som man kan säga är för lika oss. De som ligger nära oss och vi ändå rivaliserar med, de måste vi beskriva på ett sätt så att de verkar långt ifrån oss. Kanske just därför, för att de är oss så närstående. Och så är det med religionerna judendom och kristendom. Och för den delen också islam på många, många sätt. Så med detta sagt så tar vi då ett steg framåt till Augustinus, som också brottas med det här med vad rättfärdiggörelsen ska kräva. Ska människan ha en möjlighet att välja, då finns det ju ett moment av ett inslag av gärning i alla fall, av prestation för att bli frälst. Och det här är någonting som man också talar om i kursboken. Det kan ni läsa där på sidan 125 till 130 ungefär. Kampen om detta med vilken sorts vilja man skulle kunna förvänta sig att en människa skulle ha mellan Augustinus och Pelagius. Och så småningom så fortsätter den här tanken och brottningen hos till exempel Martin Luther, som var augustinermunk, djupt präglad av Augustinus. Och det här centrala, att man inte då ska prestera någonting, man ska inte ens välja att ta emot, är centralt för Luther. Så småningom så lättas det här lite grann upp av en efterföljare till Luther som utvecklade den sortens kristendom som vi har från Luther, Philip Melanchthon, som menar att man i alla fall kan ta emot. Man ska i alla fall inte, människan prestera på det sättet att hon inte är motvillig i alla fall. Och varför skulle det här vara så viktigt för Melanchthon? Jo, alltså det blir ju knepigt med den här rättfärdiggörelsen av nåd alena som vi har i Paulusreceptionen via Augustinus och så småningom till Luther. Eftersom då vi inte kan göra någonting, då är vi helt utlämnade åt Gud naturligtvis. Det är den ena sidan. Det kräver en enorm tilltro. Å andra sidan så har vi det egentligen omoraliska att om vi tänker oss att människor skulle kunna bli dömda till ett evigt straff och de inte haft chans att påverka det här egentligen. Det är bara Gud som kan frälsa människor. Då är man ju nära så att det är Gud som har dömt sig själv. Har dömt en del av sin egen skapelse till evigt plåga. De här tankarna fortsätter att vara problematiska även bland de som inte håller sig med den helvetes lära till exempel. Men vi ser alltså hur de här idéerna har implikationer på många olika sätt. Att alla människor behöver frälsas är en annan komponent i det hela. Nu har jag pratat om rättfärdiggörelsen av tro. Men själva grundläget är då också intressant. Och det är arvssynden som vi nog har framförallt från Augustinus och framåt. Vilket man ju också diskuterar i radioprogrammen här då. Och det är att människan är dömd. Och att det är det som texterna, bland annat i första Moseboken, skapelseberättelser, talar om. Och ni känner ju till från introduktionskursen att det är långt ifrån den enda tolkningen av de här myterna. Men man utgår i det här radioprogrammet ifrån de teologiska läsningar av de här myterna som har blivit så självklara att man knappt ens reflekterar omkring dem. Det finns en forskare här i programmen som talar om att de inte bör tolkas på det här juridiska sättet som man har läst ofta. Och det är väldigt trevligt att höra. Men ofta så är man inne på att de här texterna ska uttrycka en sorts arvsynd. Åtminstone har det blivit de tolkningar som har blivit förhärskande på många håll. Så att ni som religionshistoriker är nu medvetna om att myterna säger de inte i sig själva, så att säga, utan det är vad vi gör med myterna som skapar, som alstrar den här diskussionen. Så här långt så får ni ut mycket av radioprogrammen och av kurslitteraturen, men jag skulle också vilja ta ett lite längre steg för att belysa lite grann av hur man hanterat arvsynstankarna under 1900-talet. Och då har jag till exempel ett exempel, en väldigt intressant teolog tycker jag, Paul Tillich, som är mycket präglad av existential filosofi eller existentialistisk filosofi. Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty till exempel är filosofer i den skolan, men även Paul Tillich, Carl Jaspers. Och här säger man att det här att man är dömd, att det är egentligen alltså att man är alltid skyldig från början. Det är inte riktigt bara det här som till exempel Mattias Martinsson säger i ett av programmen, att man är som en kakform som är bucklig. Man är gjord på ett felaktigt sätt från början, så kakorna blir buckliga för att formen är redan bucklig. Utan man kan också tolka den så att vi har ett hela tiden ett avstånd mellan det vi vill och det vi kan göra. Och vi har alltid en slags sorg i livet mellan det som, när vi tar ett steg framåt, när vi väljer någonting, så är det också många saker som vi väljer bort. En del saker kanske vi bara är glada att vi väljer bort, men andra goda livsprojekt väljs bort när man gör val och man genomför ett, eftersom vi är ändliga. Och att det här existentiella predikamentet, att vi just är ändliga varelser med ett ändligt liv och så här, det är det som man i teologin borde fokusera på som bakgrunden till det som man då har uttryckt i form av arvsynden. Då har vi så att säga inte att människan är dålig i grunden, utan att det helt enkelt är någonting som vi lever med under våra livsvillkor, att vi är ändliga. Vi skulle kanske vilja rädda hela världen, men man kanske får vara jublande glad över att ha räddat en person. Det finns en vanmakt i tillvaron att vara människa. Det är en sorts tolkning av arvsynstanken då. Och vad skulle då nåden och rättfärdiggörelsen vara enligt den tankemodellen? Ja, den skulle snarare då vara att genom symbolen Kristus pratar till i som. Att det är någonting som fångar upp oss på det sättet att man då kan se människans, ungefär som människans idé. Vi kan genom symbolen gripas av någonting som för oss bortom tid och rum. Vi kan så att säga transcendera, överskrida de vanliga livsbetingelserna och åtminstone temporärt känna ett tillstånd där den här tillräckligheten inte är plågsam. Så småningom kanske Tillich tänkte sig att man får uppleva den på riktigt, konstant, efter döden. Men där är han lite oklar, skulle jag vilja säga. Så att det här är ett sätt att visa på den här mångfalden av potentiala tolkningar, möjliga tolkningar, plausibla tolkningar till och med, och dessutom mindre plausibla tolkningar som har lagts fram genom tiderna utifrån de här texterna i Moseböckerna som vi har studerat, utifrån Paulus tolkning av Jesus och utifrån hur man senare har tolkat Paulus och så vidare. Att det hela bygger på steg för steg för steg, så arbetar man fram och tillbaka med de här tankarna. På gott och ont, skulle jag vilja säga. Jag hoppas i alla fall att den här föreläsningen har varit en liten introduktion, så att ni har lättare att förstå vad de här samtalen i teologiska rummet handlar om, och också lite mer om bakgrunden som de bara snabbt berör ofta i de här samtalen. Tack för mig.